de yttersta tingen och Israel är ämnet för den här dubbelföreläsningen. Det råder ganska stor förvirring när vi kommer in på ämnet Israel. Och förvirringen grundar sig bland annat i oklarheter om Bibelns lära om Guds folk. Bibelns lära om Guds folket och Bibelns lära om Israel. Till detta hör också vad Bibeln lär om gamla förbundet och nya förbundet. Bibeln talar ju om två förbund, ett gammalt förbund och ett nytt förbund. Och det är väldigt viktigt att ha klart för sig vad skriften därmed menar. Och framförallt så är det oklarheter om profetiornas innebörd. Syftar de på Kristus? Har de sin fullbordan i Kristus och hans rike? Eller har de det inte? Men vi ska först säga något om det yttersta tingen. Det yttersta, det sista. Detta uttryck hör ju samman med skriftens benämning den yttersta tiden. Och det ting, det händelser som äger rum under den yttersta tiden är då det vi kallar för det yttersta tingen. Då ska vi allra först ha klart för oss vad Bibeln menar med den yttersta tiden. Den sista tiden. I Nya testamentet möter vi uttrycket flera gånger. Aposteln Johannes säger: mina barn, nu är den yttersta tiden. 1 Johannes 2:18. Nu är den yttersta tiden. Hebreerbrevet inleds med orden, 1:2, i dessa yttersta dagar. I dessa yttersta dagar. Och aposteln Petrus säger i sitt första brevs 1:20, först nu i de yttersta tiderna har Kristus blivit uppenbarad för er skull. Först nu i de yttersta tiderna har Messias blivit uppenbarad för er skull. Och i andra brevet av Petrus, 2 Petri 3:3, står det: i de yttersta dagarna skall bespottare komma. Och det är detsamma som Johannes säger i 1 Johannes. Nu kan ni veta att den yttersta tiden är inne. Nu har vi förföljare, vi har bespottare, vi har vedersakare mot Kristus, antikrister. Det är de här ställena, bland annat dessa ställen, lär oss. Det är att i och med den messianska tidens inbrott, i och med att Messias har kommit, så är vi inne i den yttersta tiden, den sista tiden. Tiden dessförinnan kallas ibland för den tidigare tiden. Så är fallet i Jesaja 9:1. I den tidigare tiden, i det föregående, har det och det hänt. Men nu i tiden därefter, eller den sista tiden, eller den kommande tiden, då skall ett stort ljus skina i Galileen. Och löftesorden om den kommande tiden går alltså i fullbordan när Messias kommer. Och det anknyter då apostlarna till och säger: nu är dagen inne, nu har den kommit. Nu är den sista tiden. Och det som skulle utmärka den sista tiden, det var då att en härlighet skulle blomma fram. I den sista tiden så skulle det torra få vatten. Öknen, den sterila öknen, skulle bli fruktbar. Staden som är nedriven, murarna som är omkullkastade, ska då byggas upp. Davids hus som blir som en spillra ska då byggas upp igen, upprättas. Davids hus liknas av Amos som ett tält. Tältet är rivet. Ni har sett ett stort tält ligga rivet, det kanske inte har gjort, men det brukar uppträda i mycket stora tält på somrarna i storstäderna. Och de brukar kanske inte blåsa omkull. Men ni kan tänka er ett sådant tält vara nedrivet eller sönderblåst. Detta tält ska risas upp igen. Davids fallna hydda är det översatt. Men hydda, det är en översättning av ordet tält. Davids fallna tält. Tältet har rasat ihop. Davids riket. Och det finns en annan bild för samma sak, nämligen bilden av ett träd. Davids riket och Davids huset liknas vid ett träd. Det ska vara nedhugget. Bara en stubbe ska vara kvar. Ur den stubben ska det skjuta upp ett skott. Mycket sprött och ett spett skott. Jesaja 4. En telning som är ringa, oansenlig och som blir föraktad. Detta skott, denna telning, är den utlovade Messias, är Kristus. Och när han växer upp, då ska hyddan byggas upp igen. Och då säger Jesaja att då blir det tält som har tältpluggarna hårt nedslagna i marken. Då står det stadigt. Och det blir inget litet tält. Inget tält som går från Beersheba till Dan. Utan det är ett tält som omfattar hela jorden. Ett världsrike som går till jordens ända. Och detta rike kallas av Jesaja, Jesaja 9 bland annat, för Davids rike. Och han som sitter på tronen i Davids rike, han sitter där för evigt. Han är en evig konung. Han är inte lik Hiskia eller Ahas eller Josia, utan han förblir evinnerlig. Detta var utlovat redan åt David. När du har dött ska ur ditt liv utgå en son som ska sitta på Davids tron, på din tron, för evigt. Det blir ett evigt rike. Och vi har för ett par timmar sedan i gudstjänsten här på Jungfru Marie bebådelsedag också hört om detta eviga Davids rike, när vi läste om ängelns budskap till Maria. Hon skulle bli havande genom den helige andes kraft, och hon skulle föda Immanuel. Och då sades det: han skall bliva stor och kallas den högste son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron, och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara. Det är alltså frågan om Davids rike, Davids tron, Jakobs hus. Och om ni tänker på Jeremias profetia om det nya förbundet i Jeremia 31, så sägs det inte heller där att det ska bli en kristen kyrka, utan det talas om Jakobs hus och Israels hus. Jeremia 31:31, se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Och från 33 versen: nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan ska jag skriva den, och jag ska vara deras Gud, och det skola vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, inte den ene brodern den andra, och säga: lär känna Herren. Ty det skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärning, och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Och hos profeten Jesaja så talas det om samma sak med uttrycket Sion. Jag ska bygga upp Sion. Jag ska ge tröst åt det sörjande. Och då står det att där på mitt heliga berg ska det inte finnas något fördärv. Ingen synd, ingen ondska. Alla som tillhör detta Sion är mina lärjungar. Alla är rättfärdiga. Alla är lärda av Gud. Det är det sanna Jerusalem, det sanna Sion, eller det sanna Davids riket, det sanna Israel, det sanna Jakobs hus. så har jag angivit en rad bibelställen som innehåller profetior om den yttersta tiden, den sista tiden. Och när den här upprättelsen sker av Sion, av Jerusalem, av Israel, av Juda, genom Messias, då målas det ut i kraftiga färger som ett härligt rike. Stor härlighet blir uppenbarad. Men samtidigt som det tas fram, att det blomstrar, att en stor härlighet, en andutgjutelse, det är ett liv som vida överstiger den gammaltestamentliga teokratins tillstånd, så heter det samtidigt: detta rike blir förföljt, angripet, det möter ständigt bespottare. Det är alltså inget fridsrike i den meningen att det inte möter något motstånd, att det inte blir förföljt, att det inte blir smädat och hädat och förkastat. Utan det finns här i världen som ett messiansk Davidsrike i stor härlighet, men samtidigt i ringhet och förtryck. Så har vi detta dubbla, att den yttersta tiden beskrivs som en härlig tid för Messias skull, för försoningsverkets skull, för välsignelsernas skull, på grund av att hedningar nu löper in i Israels hus mycket mer än förut. Mycket mer än förut. Förut kom en och en Naman från Syrien, en sköka Rahab från Jeriko, en Rut från Moabs land, och det går att räkna upp många fler. Och redan innan förlåten har rämnat, innan gamla förbundet är slut, i och med att Kristus säger det är fullbordat på korset och skiljemuren är borta, så har också, samtidigt som Jesus vandrar i Galileen och i Libanon och upp mot Hermon till Caesarea Filippi och ner i Jerusalem, också hedningar, några kommit. Ja, redan när han föddes så kommer mager från Österlandet som en uppfyllelse av vittnesbördet i Jesaja om hur hedningar kommer med guld, rökelse och myrra. Men en syrisk fenicisk kvinna kom också in i Davids hus eller i Jakobs hus. Men när det hela är fullbordat så får den ökad härlighet. Då kommer hedningar strömmande till Sionsberg i stor skara. Så det är ett härligt rike på grund av Messias, på grund av hans verk, på grund av hedningarnas tillströmning in i Davids hus eller Jakobs hus. Men samtidigt så är det ett rike i ringhet här i världen. Ni vet, säger aposteln, att nu är den yttersta tiden, ty det är så många bespottare. Och Messias, den store och härlige konungen, den utlovade, hela världens konung, hela världens frälsare, han blir förkastad. De allra flesta är fiender till Kristus och hans kors. Och den fiendskapen som han möter ska också hans lärjungar, ska också hans hus, hans rike få möta. Det är ingen skillnad. Har de kallat mig Beelzebul, så ska de också kalla er detsamma och angripa er, förkasta er. Så är båda dessa sakerna med, och det måste vi hålla i minnet. Nu ska vi gå tillbaka i tiden och se då lite på den första tiden och sen den sista tiden. Och då kan vi utgå från detta skriftens ord som säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Gud vill rädda alla människor. När människan faller i synd i Edens lustgård, så beslutar han inte att förkasta de flesta och jag ska rädda några stycken, utan han vill rädda alla människor. Det är Guds vilja. Men då måste vi ju fråga: hur kan det vara Guds vilja när han bara tar sig an ett bestämt jordiskt folk under gamla förbundets tid? Hur kan han vara alla folks, alla människors frälsare när han utväljer Israel patriarken Jakob och hans efterkommande. Ja, då ska vi se lite grann på hela tiden. Om vi nu kan detta, försöka överblicka lite grann hela frälsningstiden. Hur handlar Gud när människan har fallit i synd? Jo, han utlovar en frälsare, och detta för alla människor. Redan till de första människorna ges löftet. Och detta löfte, det är inte då bara avsett för somliga, utan för alla. Alla får tro på honom som kommer född av en kvinna för att krossa ormens huvud. Detta löfte om en frälsare, det är vårt hopp och vår räddning. Och detta sprids, detta blir predikat. Från början, efter syndafallets tid, har inte Gud bara valt en stam, ett folk. Han handlar med hela världen, alla Adams söner. Men längre fram i tiden så kallar han en speciell man som hette Avram. Avram. Han skulle bli en fader för många folk. Avram utväljes inte för att nu ska frälsningen bara ges åt somliga. Avram, som sen får namnet just Avraham, Abraham, just därför att han ska bli en fader för många folk. Han ska föra välsignelsen till alla. Genom dig och din säd ska välsignelsen komma alla folk till det. Så utväljelsen av Abraham har inte ägt rum för att nu minska ner Guds frälsningsvilja bara till somliga, utan allt jämt ska frälsningen och löftet om frälsningen gå till alla. Men efter Abraham så får vi Isak och så får vi Jakob, och där predikar Gud ytterligare hur frälsningen är en gåva som bara är beroende av ett löfte, inte av mänsklig strävan eller insats, utan bara genom ett löfte. Och frälsningen är orimlig enligt förnuftet. Det som inte människor kan göra, det som naturligt sett inte kan ske, det gör Gud av nåd alena. Och det kommer fram då genom undret med Isak och det ena undret efter det andra. Och så kommer vi snart fram då till Jakobs söner. De kommer ner till Egypten. Och så kommer den tid som var förutsagd, när hedna folkens missgärningsmått är fyllt. Då måste de dömas. Då måste straffet komma över kananéerna och amoriterna och hittiterna och flera folk. Och det är då, vid Sina i berg, cirka 1400 före Kristus, som Gud upprättar en teokrati. En speciell israelitisk gudsstat här i världen. En gudsnation som ska avskiljas från alla andra nationer. En gudsnation med ett speciellt frälsningshistoriskt uppdrag, som är olik Edom och Moab och Assur och Babel och alla andra nationer. En nation som ska förvalta profetiorna och tabernaklet och löftena, och detta för att vara ett ljus för alla folk. Allt jämt betonas det att Israel ska vara min tjänare för att ljuset ska gå till alla folk, för att frälsningen ska nå alla folk. Men här händer nu något speciellt. Vi får alltså en speciell gudsstat, statskyrka eller kyrkostat här i världen. Den upprättas vid Sina i berg. Den får en bestämd gudslag, gudskonstitution. Och denna stat, den står där och finns där under gamla förbundets tid. Den går under på grund av otron, avfallet och synden, långt innan gamla förbundet har tjänat ut. Men den finns där och den ska vara definitivt borta i och med att nya förbundet bryter in. Vad utmärker denna gudsstat? Jo, bland annat att den ska helgas från alla folk. Och att helgas från alla folk betyder att den blir avskild, uttagen från andra folk. Den är en speciell, separat storhet. Och ni känner till de stränga orden om rent och orent och vad som gäller om andra folk. Om svårigheterna att få komma in som en fullvärdig medlem i denna gudsstat. Men så kommer en tid när det inte finns längre någon separat gudsstat här i världen. Ingen separat nation som är avdelad, skild från alla andra. Och om detta talar Paulus i Efesierbrevet 2:14. Skiljemuren rivs ner. Skiljemuren rivs ner. Och följden av detta blir att nu är det inte längre frågan om jude och icke-jude. Här är icke-jude eller grek, träl eller fri. Skiljemuren rivs ned. Och detta i och med fullbordan, när Kristus, den utlovade på korset, säger: nu är det gjort. Nu är det komplett. Nu är det färdigt. Allt sammans. Nu är det fullbordat. Vi har alltså, och det måste man då minnas, en speciell tid, ett speciellt förhållande från Sinai och fram till Golgata. Under den tiden så är ett speciellt folk helgat, avskilt från alla andra folk. Det går en mur, en skiljemur mellan detta folk och andra folk, hedningarna. Den muren rivs ned i och med Kristi död. Och det var också utlovat och sagt flera gånger att den muren skulle rivas ned. Profeterna, och i synnerhet från och med 700-talet, genom Amos, genom Hosea, genom Jesaja inte minst, så sägs det gång på gång att i kommande dagar, i den sista tiden, den messianska tiden, då ska Sion vara ett tempel, ett bönehus för alla folk. Inte bara för judarna, inte bara för Israel, utan för alla folk. Då ska det inte längre vara en hedningarnas förgård lite borta där. Där hedningarna avvisas, hålls på avstånd. Utan det heter ju, som Paulus säger, ni som var fjärran, lite långt borta från det heliga. Ni har nu kommit nära genom Kristi blod. Ni som var fjärran har nu kommit nära. Nu har vi inte längre någon hedningarnas förgård. Detta måste vi alltså hålla i minnet. Därför att det är som, varför då? Det är så självklart. Men det är så många som alltjämt tror att skiljemuren är kvar. Som på något underligt sätt lever kvar i den gammaltestamentliga teokratins tid. Och som menar att Israel idag har rättigheter i umgänget med andra stater. Som naturligtvis inte stater har och får göra. Stater får inte stjäla och angripa andra. Men Israel har rättigheter i stil med dem som de hade på Guds befallning under den gammaltestamentliga teokratins tid. Låt oss då se en sak till som är viktig. Och det är detta att man, samtidigt som man har nu från Sinai fram till Golgata en speciell nation, ett avskilt folk, ett yttre Israel, så är ändå inte detta yttre Israel med sitt uppdrag icke identiskt med Israel i egentlig mening. Man måste i alla tider skilja mellan ett yttre folk och folket i egentlig mening. Guds folk i yttre mening och i egentlig mening. Jerusalem i yttre mening och i egentlig mening. Juda i yttre mening och i egentlig mening. Vad då? Vad menar han nu? Jo, i egentlig mening är endast de judar och israeliter som i tro tar emot löftena, som i tro tar emot gåvorna, som lever under Herren, som förtröstar på honom. Alla de som icke trodde, och det var de flesta, också under teokratins tid. Alla de som var ohörsamma mot profeterna. Alla de som sa till profeterna, sluta upp med era syner. Tala istället sådana ord som är positiva, som smeker oss medhårs. Alla de var israeliter och judar till det yttre, men inte till det inre. Inte i egentlig mening. Och detta hade nu Gud sagt så många gånger. Och det är otroligt att folk än idag inte ser detta. Genom otron, genom att avfalla, så blir man en torr gren. Så har man ingen rätt egentligen till namnet Israel och till Juda. Aposteln Paulus tar upp detta och säger att den är jude som är omskuren till hjärtat, det vill säga som tror på Messias, den som har sin förhud borttagen men icke tror på Messias, han är ingen jude, han är ingen israel egentligen. Vet ni att i vår tid är det precis tvärtom i staten Israel. Om någon av judarna eller israelerna till yttre, de som är judar till yttre, säger att jag tror att Jesus av Nazaret är Messias, Guds son, då är han ingen jude längre enligt statens lagar. Men han är det, men enligt Guds ord så är han den enda rätte juden, den rätte israelen. Det är alltså precis bakfram. Nu hade ju Mose gång på gång framhållit detta. Om ni nu vandrar enligt mitt ord, ta vara på gåvorna, så ska ni få alla dessa välsignelser, och det är många som räknas upp. Men om ni icke hörsammar mitt ord, om ni vänder mig ryggen, ja då ska ni förlora allt sammans. Då ska jag inte vara er Gud. Han hade ju lovat att vara deras Gud. Då ska jag inte vara er Gud. Han hade givit dem landet. Då ska ni föras bort från landet i fångenskap. De skulle förlora allt det som hade givits dem. Och så är det ju på samma sätt för den kristne i nya förbundets tid. Vi får allting först. Det är inte så att vi först presterar tro och gör någonting så att Gud kan få fram någonting att ge. Utan först har han någonting redan där färdigt och ger det. Och så sägs det i evangelium, det är ditt, i dopets bad, det är ditt, vid nattvardsbordet, det är ditt, i avlösningens ord, det är ditt. Men den som då möter detta med otro, förkastade, han förlorar alltsammans. På samma sätt var det i gamla förbundet, de fick allt detta, men de allra flesta vänder Gud ryggen. Vandrar i vantro, i mörker, i trots, i hyckleri. Och staten går under. Först går, så drabbas man av olyckan att staten spricker i två delar år 930. Så man får ett nordrike och ett sydrike. Ett Efraim och ett Juda. Eller ett Israel och ett Juda. Och Israel eller Efraim avser då det 12 stammarnas rike som efterhand får Samaria som sin huvudstad. Med två avgudiska helgedomar som centra, en uppe i norr i Dan och en nere i Betel. Och så har vi då Judas stam och delar av Benjamins stam som sydriket i söder, som alltjämt tar Jerusalem som sin huvudstad. Men, säger profeten Hesekiel, är inte ett dugg bättre än sin syster Samaria. Lika avfällig, lika otuktig och trotsig mot Gud. Så går Samaria först under. Och därmed Nordriket. 723 eller 22. Och sedan går Juda under. 587 eller 86. Och så händer det som Mose hade sagt skulle hända. Ni kanske inte minns vad han säger, och jag kan då läsa lite grann ur 5 Mosebok 28. Han har sagt det på många ställen. Jag läser från den 15 versen. Men om du icke hör Herrens, din Guds röst, och icke håller alla hans bud och stadgar som jag idag giver dig och gör efter dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa dig. Förbannad ska du vara i staden, och förbannad ska du vara på marken. Och så kommer en lång rad förbannelser. Och här är texten mycket utförlig, och här förutsägs allt detta, att de ska gå under. Det ska bli ruiner. Herren ska slå dig med svåra bulnader på knän och ben, ja, ifrån fotbladet ända till gässan, så att du icke ska kunna botas. Det här kanske ni känner igen sedan från profeten Jesaja. 700 år senare så konstaterar Jesaja att detta har nu skett. Han börjar sin bok med just orden om deras avfall. Vedig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmäns avföda, ni vanartiga barn som har övergivit Herren, föraktat Israels helige och vikit bort från honom. Var ska man mer slå er, då ni så fortgår i avfällighet? Hela huvudet är ju krankt, hela hjärtat är sjukt. Från fotbladet ända till huvudet finns inte ett helt, blott sårmärken och blånader och friska sår och så vidare. Alltså det som Mose hade förutsagt skulle ske. Från fotbladet ända till gässan ska det vara bulnader och sår. Och Mose fortsätter i 5 Mosebok 28. Herren skall föra dig och den konung som du sätter över dig bort till ett folk som varken du eller dina fäder har känt. Och där ska du få känna andra gudar, gudar av trä och sten. Så gick det med folket i Samaria. Över 27 000 fördes bort i fångenskap, bort till Mesopotamien. Samaria intogs efter 3 års belägring. Och Jerusalem brändes upp 587 eller 86. Folket förs bort i fångenskap igen, de som finns kvar. Redan 701 och dessförinnan fördes många bort. Och när Juda föll och Jerusalem intogs, så försöker i sista stund kungen, en otrogen kung som vanligt i Juda, denna gång Sidkia, så försöker han till slut fly. Men han blir tagen när han kommer ut på Jerikos hedmark. Han förs upp till Nebukadnessar som har sitt kvarter i Ribla. Och där slaktas hela hans familj inför hans ögon, och sen sticker man ut ögonen på Sidkia. Så drabbas man av den fruktansvärda olyckan. Och profeterna summerar upp gång på gång. Varför måste detta ske? Och varför lät du inte varna dig? Titt och ofta sänder jag till dig mina tjänare profeterna, gång på gång. Men ni ville inte höra. Och så kom detta för er otros skull. Så lär oss alltså texterna att något Israel i egentlig mening utan tro finns inte. Ett Israel som är icke-troende, ett Israel som icke tror Herrens ord och löften, det är ett Israel bara till namnet, men inte i egentlig mening. Det är likadant det nya förbundet. En kyrka som inte tror, en kyrka som inte predikar Guds ord rent och klart, kan bära namnet kyrka och församling, men är inte kyrkan i egentlig mening. Kyrkan i egentlig mening är endast de som tror. Endast de som tror. Israel i egentlig mening är endast de som tror. Nu finns det alltså många som menar att det finns ett Israel enligt Guds vilja och som har Guds speciella förordningar och privilegier, helt utan tro på Messias, utan tron på Herren och hans ord. Är ett Guds folk utan tro? Detta är inte sant. Det stämmer inte med Guds ord. Och om vi hade tid här skulle vi kunna ta fram så oerhört många texter för att visa att så förhåller det sig inte. Efter en paus som vi nu strax ska ta, så ska vi under andra delen av det här föredraget närmare visa vad skriften säger om Israel, vad Nya testamentet säger om Israel, vad Kristus säger om Israel och Israel och den sista delen av den yttersta tiden, själva slutet på hedningarnas tider eller den messianska tiden eller nya förbundets tid, allt sammans samma sak. Men jag tänkte hinna säga på de minuter jag har kvar en sak till innan vi tar paus. Men vad var det? Ja, det kommer jag nu inte riktigt ihåg vad det var jag tänkte ytterligare anknyta med här. Jo, det var detta. Vi ska lägga märke till att i gamla förbundet finns det inga profetior om att det ska bli ett nytt, ett annat Guds rike. Det finns inga profetior om en kristen kyrka. Va? Och av det skälet har då många dragit den slutsatsen att den kristna kyrkan, det är en sorts parentes som från början inte var avsedd av Gud. Det ingick inte från början i Guds plan med någon kristen kyrka. Och så har man hittat på den här läran att Gud hade från början tänkt att låta uppfyllelsen av de här profetiorna som jag räknade upp förut, att murarna ska byggas upp, det sönderblåsta tältet, den fallna hyddan ska resas upp igen, Sion ska upprättas. Ja, det ska ske på det där yttre kötsliga sättet med någon sorts jordisk stat här i världen i samband med något jordiskt tusenårsrike. Men när nu inte judarna fattade detta utan avvisar sin messias, då får plötsligt Gud hitta på något nytt som man inte hade tänkt från början. När man inte tog emot sin messias och det inte kunde bli något Davids rike, så fick Gud skjuta på det. Och han har nu skjutit på det ändå till denna dag. Men snart, och vi vet inte exakt när, så ska han ta bort den kristna kyrkan genom en sorts bortryckelse. Då är parentesen borta, det där som inte var avsett. Och sen ska han låta det ordinarie programmet fortsätta. Man säger att klockan stannade på Golgata och har inte slagit ett enda slag sedan dess. Och vi är inne i parentesen då klockan står still. Men när de kristna har ryckts härifrån, då ska klockan börja ticka igen och då ska detta Davids rike som var utlovat upprättas. Man har alltså tagit sin utgångspunkt i att profetiorna säger ingenting om det ska komma en kyrka, utan talar om att Sion ska byggas upp. Israels hus ska bli ett härligt hus för många folk. Templet ska byggas upp och så vidare. Och därför har man fantasier om att någon kanske ska spränga moskén i luften på tempelplatsen i Palestina, så att man får bygga upp ett tempel igen. Men mina vänner, och det ska vi tala mer om efter rasten, det är just detta att den kristna kyrkan, den är enligt apostlarna, enligt Jesus, judahus, Israels hus, Sion, ruinerna som byggs upp med hjälp av främlingar från andra nationer. Och det är lätt att visa, och det ska jag visa under nästa lektion. Vi som tror, om vi är judar till naturen eller inte, vi är judar eller israeler i egentlig mening. Det finns bara ett Guds rike, har alltid funnits bara ett och kommer alltid att bara finnas ett. Det finns inte två parallellt löpande Guds folk med olika vägar till himmelen. Det finns bara ett som bara har en enda konung, Jesus Kristus. En enda väg till himmelen, Jesus Kristus. En enda fullbordan med alla löften, Jesus Kristus. Amen.